Vi hörde i inledningen här om Johannes döparen när han satt i fängelse och hamnade i tvivel om vad Jesus var. Och ibland så är det ju så att Gud leder oss i omständigheter på en väg som vi inte känner till, som vi inte varit i förut. Det kan kännas främmande och det kan vara svårt. Det kan vara som smala passage det också. Därför att omständigheter och det sammanhang som vi finns i är ju och blir ju en slags trygghet för oss. Men ibland så är det nog så att Gud vill lära oss att inte ha den där tryggheten, hjälpa oss att inte ha trygghet i omständigheter, utan befria oss mer och mer från att ha den förlitan och mer ha vår förlitan bara på honom. Och därför kan han leda oss på nya vägar som är kanske ovanliga för oss och svåra eller ser väldigt konstiga ut, och så har han gjort i vårat liv. Ni vet det allihopa. Och jag kan säga att det var inte lätt första tiden, för jag upplevde precis det där som att man, för det första undrar man, tänker man ju då, är vi rätt? Och så får man gå tillbaka, pröva sig själv, pröva, ja, vi vet att vi är Guds vilja. Vi kan inte påverka den här situationen. Och vi hamnar i en helt ny situation, både Anna och jag, som vi aldrig har varit i förut. Och det ser ju mänskligt sett väldigt konstigt ut. Och man undrar ju, vad är det här? Och just den där tryggheten, när det som har varit lite av en trygghet för en i livet tas bort, så kan det kännas väldigt jobbigt ett tag. Tills man börjar se och förstå och finna, vi är på rätt väg. Vi är på rätt väg. Hur konstigt det än ser ut, så är det precis den här vägen som Gud hade tänkt. Och det blir för oss bara tydligare och tydligare. Och bara sista tiden, så kan jag säga att det här senaste året, så har Gud uppfyllt sådana löften som man helt plötsligt står och så säger vi till varandra, Ja men det var ju precis exakt det här som Gud lovade. Det här fick vi löfte om då. Det här fick vi ett profetiskt tilltal där. Det är ju precis detta vi är i. Det är bara det att vi hade ingen aning om hur omständigheterna eller på vilket sätt Gud skulle föra oss dit. Och jag tror att det är ganska många kristna som på olika sätt upplever det idag. Det verkar så på mejl som vi får och kontakter som vi får. Jag både ringer och mejlar människor ibland. De säger, jag har aldrig varit i en sån här situation förut. Och man kanske kämpar då. Vad ska jag göra? Ska jag göra så eller ska jag göra se? Vad ska jag göra? Och det viktiga är att man inte i panik rusar iväg i någonting. Eller försöker hitta på något själv. Utan är i den situation där man befinner sig. Och därifrån leder Gud vidare. För oss var det bara ett trevande framåt, kändes det som. I det som vi redan hade, de dörrar som redan var öppna sedan länge. Och sen har det bara fortsatt. Och vi förstår nu och vi ser att Gud på ett märkligt sätt, han uppfyller löften som han har gett oss. I denna märkliga situation, på en ovanlig väg. Men man blir ju fastare och fastare i stegen när man ser Guds nåd och Guds godhet och hans ledning. Det tar tid där för oss att mer och mer bara ha vår förtröstan i Herren. Och jag tror också att det är viktigt för framtiden. Vi vet inte vad som väntar. Och vi vet att det blir svårt att vara kristen. Vi vet att det kanske är trygghet som tas ifrån oss, som vi är vana vid att alltid ha. Men jag tror att Herren vill hjälpa oss att förstå mer och mer i erfarenheten i livet, i vandringen med Jesus, att han är med i varje situation. Men att han också vill befria oss från det som vi inte ska förlita oss på, utan förlita oss bara på honom. Jag tänker till exempel då på lärjungarna, apostlärningarna som vi läser om, när det hastigt utbröt förföljelse och de måste fly. De spreds ut åt alla håll. Men inte stod de handfallna. Nej, de fortsatte att vittna om Jesus. Där borta började elden brinna och där borta började elden brinna. Och det här gjorde bara att det vart ännu större väckelse. Ännu fler kom till tro. Och jag tänker, vad skulle jag göra i en sån situation? Jag vet inte, vi vet inte, för vi har inte varit där. Men tänk om man förlorar det som är ens trygghet, alltså av omständigheter. Att då bara ha sin förtröstan och ha Jesus som sitt allt. Så att man inte förlorar tron och förlorar allt detta därför att omständigheter tas ifrån oss. Jesus vid ett tillfälle ville lära lärjungarna Simon Petrus och några till en sån där grundlektion i Guds rike. Och vi ska läsa om det från Lukas kapitel 5 och från vers 1. En gång när Jesus stod vid sjön Genesaret och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: "Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst." Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten." De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det föll han ner för Jesus och sa: "Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa." Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: "Frukta inte, härefter ska du fånga människor." Eller som det stod i 1917 års översättning: "Härefter ska du bli en människofiskare." Man kan riktigt höra tröttheten och uppgivenheten hos Simon Petrus. Vi har arbetat hela natten utan att ha fått någonting. Han var trött. De egna ansträngningarna hade gjort slut på kraften. Men jag tror att det var så att Gud höll tillbaka fångsten för ett syfte. För Gud kan hålla tillbaka någonting i våra liv för ett syfte. Och då har han alltid någonting ännu större och ännu underbarare för oss. Det var slut på kraften nu. I princip den mänskliga kraften och de egna ansträngningarna. Och jag vill citera en fråga eller ett par frågor som ställdes på internet på en blogg, kristen. Det var någon som ställde den här frågan: "Har församlingen förlorat den urkristna församlingens kraft? Varför är inte församlingen det magnetfält som drar människor till sig?" Jag har inte följt den diskussionen, men det var en lång diskussion där om detta. Frågan är: hur kommer vi tillbaka till den kraften? Den urkristna församlingens kraft. För precis som vi hörde i inledningen är Jesus densamme igår, idag och evighet. Han har inte förändrats. En sak kan vi konstatera: vi når den inte genom våra egna ansträngningar och vårt eget sätt och vis. Och det är också ett tidstecken som står om. Paulus skrev ju till Timoteus i andra Timoteusbrevet 3 och från vers 1. Att det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Och så räknar Paulus upp hur människorna kommer att vara penningkära, älska välus mer än Gud, och den rad med beskrivningar på hur människan kommer att vara i de sista dagarna. Man kommer att ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem, säger Paulus. Och där förstår vi att det är sådana som utger sig för att vara kristna, för det är där som man förväntar sig gudsfruktan. Och vi kan också förstå att gudsfruktan har med sig kraft. Men ordet för svåra tider på grekiska, det kan också översättas försvagande tider eller farliga tider. Eller kraftlösa tider. När det är sådant som gör att kraften liksom sugs ur människorna. Ett sken av gudsfruktan men det saknas kraft. Kraften, det är inte vår kraft. Det saknades inte initiativ. Det saknas inte kanske verksamheter. Men det saknas andens kraft. Och det är den som gör hela skillnaden. Ibland så låter Gud oss hålla på till vi tröttnar, till vi inte orkar längre själva, det vet vi. Det händer ju att han tillåter det. Men det är också så att om man i kyrkan börjar predika goda gärningar och ett socialt evangelium istället för Jesus, då blir det kraftlöst. Det blir ingen andens kraft och liv om inte Jesus predikas, om inte Jesus är i centrum. Den sanne Jesus, den verklige Jesus som vi har lärt känna. Men Jesus, han har ett råd och han säger, far ut på djupt vatten. Och lägg där ut era nät. Far ut på djupare vatten. Och det där ordet i grundtexten, det beskrivs också att sträcka sig längre ut. Sträcka sig djupare. På ett nytt område. Och kanske är det så som Gud vill leda oss. I de omständigheter och situationer som vi kommer att gå in i framöver. Att sträcka oss ut. Att få gå ut på nya områden. Djupare vatten, billigt talat. Det betyder också att han vill göra ett djupare verk i våra hjärtan. Jag minns profetier som har uttalat senare år. Och bland annat var det detta, ni ska få gå på de djupaste vatten med mig, säger Jesus. Och ett annat tilltal, det löd så här ungefär. Ni ska få dra upp människor som håller på att drunkna. Men ni får inte dra förrän jag säger att ni ska dra. Simon Petrus. Han kunde inte låta bli att uttrycka sin uppgivenhet. Hur de hade kämpat och arbetat och slitit. Men på din befallning, säger han, vill jag lägger ut näten. Och det talar om en äkta tro. För äkta tro, det är som det står på engelska i trons kapitel i Hebreerbrevet 11. Det är substans, står det. Det har innehåll. Äkta tro, det vilar på ett givet löfte från Gud själv. Det är äkta tro. Det är också förtröstan och tillit. Det hebreiska ordet, det finns ju ett par olika ord för tro, men det vanliga ordet, aman, som vi har ordet amen av, sannoliken eller amen. Det beskriver billigt talat ett barn som är i sin förälders famn. Att vila i förälderns famn. Det beskriver tron, en vila i Guds famn. Det betyder också fostran. Och att stå fast. Men framförallt handlar det om att förtrösta och lita på. Lita på Gud. Och det är ju som Jesus sa, ni måste bli som barn för att komma in i Guds rike. Så enkelt, så självklart. Den där förtröstan på Jesus Kristus. Som han vill ge oss och lära oss och fostra oss i. Att lita på honom. Oavsett omständigheter. Och att lita på hans ord. Att lita på det som han manar oss till. Det han befaller oss att göra. Det är kraft i hans ord. För ordet för Petrus, det var inte bara att han lyssnade och gjorde, när han tog det till sitt hjärta. Han överlät liksom sitt liv till ordet, och det är så vi får göra till Jesus. Att vi får överlåta våra liv till hans löften och till det han kallar oss till. Överlåta oss till den helige ande som vill leda oss och hjälpa oss. Och vi kan läsa då att näten fylldes. De fick ropa på hjälp. Och de fick hjälpas åt och de höll på att sjunka. Vilken fångst. Det var ju som faktiskt som att fiskarna drogs till nätet helt plötsligt, eller hur? Det var som nätet var ett magnetfält. Och jag tänkte på den där frågan där. Varför är inte församlingen det magnetfält som drar människor till sig? Jag tror att Gud vill göra det igen ibland oss. Och jag tänker på drömmen som Britta fick här, om den här församlingen, om den här platsen. Det var precis så. Och det är precis så som Gud har talat till många församlingar. Också till oss. Genom drömmar, genom syner. Att han ska göra det igen. För det är inget vi gör. Det är bara Jesus. Han kan göra församlingen och vår gemenskap, hans kropp, till en plats som människor dras till, som längtar och som söker. Vem är det som drar? Ja, det är Fadern, sa Jesus. Ingen kan komma till mig utan att Fadern drar honom. Och vem är det som överbevisar en människa? Ja, det är den helige ande, står det, som överbevisar om synd och rättfärdighet och dom. Överbevisar och drar en människa till Jesus. Han drog dig. Han har dragit oss allihopa. Han drog mig tillbaka. Jag kan inte förstå hur ens. Men han gjorde det. Och det var en kärlek som drog så starkt så jag kunde inte stå emot. Han kan dra människor till sig själv. Och det vi har att göra, det är precis det som Jesus lärde Simon Petrus här och de andra lärjungarna. Att söka sig nära Jesus. Bara hålla sig till honom. Se på honom. Lära känna honom. Och lyda honom. Petrus reaktion. Det är ju att han blir alldeles förkrossad när det händer. Han föll ner vid Jesu fötter. Står det. Han föll ner och utbrast. Gå bort ifrån mig, Herre. Jag är syndig människa. Jag tror att Petrus upplevde mycket den där stunden. Jag har tänkt gång på gång den här veckan. När man får uppleva en sån här konkret upplevelse. Vad Jesus gör. Vad var det som Simon Petrus tänkte. Vad var han upplevde här. Han blev så förkrossad inför Jesus. Kanske delvis det var att han visste att. Jag har inte gjort någonting för att förtjäna det här. Jag förtjänar inte den här fångsten. Jag har inte arbetat. Jag har inte slitit för att få den. Det är bara nåd. Jag är ovärdig. Kanske var det första han kände. Sin ovärdighet. Och Jesu enorma brinnande kärlek. Hans överflödande, utgivande kärlek. Jag är ovärdig. Men också en bävan, säkert. När han kände kallelsen i sitt hjärta. Jag är en syndig människa. Jag har brister, jag har fel. Och jag ska tjäna denne mäktige Gud. Som förmår att göra precis vad han vill. Hur ska detta gå? Hur ska jag klara det här? Men Jesus säger, frukta inte. Frukta inte. Jag ska göra dig till vittne för mig. Jag ska göra dig till en människofiskare. Jag ska göra församlingen till den plats som kan vara som ett nät där människor kommer för att få uppleva Jesu frälsning, Guds kärlek. Simon Petrus. Det var ju talande att det var Simon som fick den här upplevelsen. För Simon, Shimon, på hebreiska, det kommer från ordet shama, som ni kanske känner till. Shama, det hebreiska för att höra. Och det hebreiska ordet för att höra, det betyder ju både att höra, men också att göra. I hebreiska har man bara ett ord. Det betyder både att höra och att göra. Man tar emot, man lyssnar, man hör. Man tar emot det och bevarar det som en skatt i sitt hjärta. Men man lyder också. Det är vad ordet betyder. Och Petrus betyder ju klippa. Det är inte Petrus som är den stora klippan, det är Jesus som är den stora klippan. Och församlingen är byggd på klippan Jesus Kristus och ingen annan. Allt annat är byggt på en lögn. Men Jesus är den stora klippan. Och Petrus, han är en sten i den stora klippan, eller i det stora tempelbygge, andliga tempelbygge som Jesus bygger, som Gud bygger. Men jag tror att det handlar om fasthet. Det handlar om att Petrus, du ska bli en klippa, du ska bli fast i din tro. Du behöver inte frukta. Jag ska göra dig fast, jag ska göra dina steg fasta. Du ska få en förvissning i ditt hjärta. När du följer mig, när du går med mig. Och det är det som egentligen allting handlar om i Guds rike. Det handlar ju om att vi hör vad anden säger till församlingen. Att vi hör, tar emot och att vi gör. För då får vi också kraft i varje stund. För varje uppdrag som han kallar oss in i. Som han leder oss in i. Alltid. Alltid. Och liv i överflöd, som Jesus har sagt. Gud har kontroll över varje situation. Hur konstigt den kan se ut i våra liv. Vilken situation vi än hamnar i. Vad vi än kommer att möta, så vet vi att han har kontroll. Han är med oss. Och Paulus, han skriver ju mycket om att vara ledd av anden i Jesu efterföljelse, som är Galaterbrevet. Bland annat i 5:e kapitlet i Galaterbrevet. Och där finns 2 versar där han tar upp att vandra i anden. Och det är vers 16 och vers 25. Och det står så här. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Om vi nu har liv genom ande, så låt oss också vandra i anden. I den svenska folkbibeln står det, om Guds ande bor i dig, låt honom leda dig. Men de här orden för vandra i anden, det är 2 olika ord i de här verserna. Och det första ordet, det betyder att gå tillsammans med den heliga ande. Gå tillsammans med, eller att vara uppfylld med anden. Lev med anden. Och det andra ordet i den 25:e versen, det är liksom nästa steg. För det betyder att gå i takt med anden. Gå i harmoni med anden. Och hur gör vi det? Hur lär vi oss det? Ja, jag tänker att det är precis som när vi var barn. När vi växte upp, när vi skulle lära oss gå. Man snubblar och man ramlar och man kanske slår sig ibland. Men det är bara att resa sig upp igen och fortsätta. Oftast kanske mamma eller pappa eller någon annan var där och hjälpte oss upp. Och så fortsatte vi gå. Vi lärde oss gå. Och jag tror att det är likadant här. För jag tror att Gud, han är som vår far. Han är vår pappa. Och han hjälper oss upp. Om vi snubblar eller om vi ramlar här och var. Om vi går lite fel ibland. Då är han där och hjälper oss. Att inte ge upp, utan att fortsätta. Han uppmuntrar oss att fortsätta. Vandra i ande. Och vandra, att gå i samma takt som anden. Och han lär oss att gå i samma takt som anden. Och att gå med anden, det är ju också att gå i samma takt som ledaren eller mästaren Jesus Kristus, huvudet för församlingen. Och när vi, var och en, så leds av anden, då kommer också harmoni med varandra och en andens enhet när vi går tillsammans. Det är korsets väg det, som vi får gå. Och det är den vägen som leder till fruktbärande. Det leder till fruktbärande i våra liv. Det leder till fruktbärande i församlingens liv. Därför att Gud har sagt det. Därför att han har bestämt det. Och därför att han har lovat det. Det kommer inte när som helst eller hur som helst. Men det kommer när Gud vill. Det kommer när han har bestämt. Och han vill att vi ska se mer och mer. Precis som Simon Petrus här och lärjungarna. De fick se på Jesus. Lära känna honom mer. För det är det som allting handlar om. Att lära känna honom mer. Och att se hans möjligheter. Hans suveränitet. Det handlar inte om att vi behöver hitta några nya metoder. Eller förändringar. Bara för att det ska hända saker. Det var ju inte en ny fiskemetod lärjungarna skulle lära ut. Det var inte det handlade om. Det handlade om att lära känna Jesus. Att bli lyhörd för honom. Att lyda honom. Att förtrösta på honom. Att lita på hans ord. Att se hans möjligheter. Och att se hans suveränitet i allt. Jesus liksom säger, om du ger ditt liv till mig och följer mig, då kommer ditt liv att bära frukt. Och du kommer att vara till välsignelse för andra. Om ni låter min ande leda er och förtröstar på mig, mina löften och mitt ord, då ska ni få se allt som jag har lovat. Allt som jag har talat. Allt som jag har bestämt för er. Oavsett omständigheter. Om vi får gå och bli kallade att gå på nya områden. På djupare vatten med Jesus. Så är han med. Och vi kommer att få se det han har lovat. Och få se att församlingen än en gång kan bli det kraftfält som drar människor till Jesus. Därför att han är där. Han är här. Hans närvaro är här. Och han kan dra människor. Han drar människor. Vi får verka troget och vittna. Och göra det varje dag där vi är. Det är vår kallelse. Men jag tror på en sån tid. När det här kommer att bli en verklighet. Därför att Gud har lovat det. Och det kommer att bli genom tårar. Också genom nöd, men med mycket jubel och seger för Guds rike, när näten får fyllas med människor. Amen. Tack Jesus att du är mäktig att göra detta. Tack Jesus att det inte beror på våra egna ansträngningar. Det beror bara på din nåd, Jesus. Tack att det beror på din nåd. Och tack att du har gett löften. Du har talat också till den här lilla församlingen. Och du har gett löften, Jesus. Tack att du ska fullborda dina löften. Tack Jesus att du bevarar oss alla på din väg. Att vi följer dig. Att vi håller oss hos dig, nära dig, Jesus. Och att vi ser vad du förmår. Att vi ser med dina ögon. Att du får öppna våra ögon, Jesus. Att vi ser människor som du ser dem. Det ber vi dig om. Tack att du vill göra oss var och en till människofiskare. Jesus. Att vi får rädda människor. För ditt rike, för evigheten. Tack Jesus att du gör det. Amen.